Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ny podd. Och vi ska prata lite manlighet faktiskt. Jag läste på CNN, om alla ställen, så läste en otroligt bra opinionsartikel av en kille som heter Scott Galloway. Han skriver: "The most dangerous person in the world is a young man who's broke and alone." Alltså den farligaste personen i världen, en ung man som är punk och ensam. Och tittar man på många av de här våldsbrotten som sker, och han ser det som håller på och som kommer bli ett stort problem med instabilitet i vår värld. Det är inte bara man pratar gärna om invandrargäng och sånt där, men vi har andra gäng på andra sidan också som kommer bli djupt problematiska. Vi vet vad som händer när man har stora grupper unga män som inte har något att göra. 30-talet, vad händer? Världskrigen. Och går man igenom hur det är med unga män, så är det liksom så här, det är en rätt tragisk läsning. Och det som är helt fascinerande är hur det här kan liksom ha fortgått. Jag kommer inte bara, ni tjejer, det kommer inte bara vara killsnack, utan jag kommer prata en hel del om att så här, var inte svag. Det finns en sån här driv i vårt samhälle, om man alltid ska visa sig svag, och det är så bra att visa sina dåliga, svaga sidor. Så här. Skit i det. Var stark. Alltså det är så självklart att det ska vara så. Men om man tittar på män och statistik, så att män löper dubbelt så stor risk att överdosera. De är 3,5 gånger mer benägna att begå självmord. Det är mer än 9 gånger större risk att de hamnar i fängelse. Nyligen genomförda studier, amerikanska studier, är att 9 av 10 som görs av massskjutningar var män, och mer 2/3 var under 35 år. En majoritet av alla hemlösa är män, det vill säga världens farligaste person är en ung man som är punk och ensam. Vad ger han för råd då? Jo, nu ska ni få höra, håll i er nu alla vänstermänniskor, ni är nog inte så många som lyssnar på det här. Jo, ibland är det folk som verkligen, det är rätt lustigt att folk på Twitter naturligtvis, är det folk som verkar avsky mig som har suttit och lyssnat igenom ett helt avsnitt med en gammal boxare. Det måste jag säga att det gör mig varm i hjärtat när de sitter så och bara biter ihop tänderna så det gnisslar när de hör mig. Så gnissla på nu, för det här blir lite tandagnissel. Det är mycket saker som jag tror vänstern kan göra sig upprörd. Vad säger han då? Han säger, jobba hårt, se till att bli rik, lyft tunga vikter, träffa mycket folk och ha sex. Ja, jag förmodar att det kanske inte är med alla man träffar. Men det är vad han säger. Och om vi pratar med det här om svaghet och allt sånt där, så är det så att dagens ungdomar är svaga. På riktigt. Fysiskt svaga. Alltså om man tittar på dagens 25-30-åringar, de har mätbart svagare greppstyrka. Greppstyrka är en sån otroligt bra indikator på allmän styrka. Och titta, det är en av de bästa sätten att mäta om man är stark. Och då är det så att det är, alltså idag, dagens 20-30-åringar har mätbar svagare greppstyrka än killar i samma ålder hade 1985. Den studien, den är publicerad i Journal of Hand Therapy. Där fick 237 friska unga män i åldern till 20-30 testa sin greppstyrka. Resultatet jämfördes med tidigare studier med samma upplägg från 1985. Vad tror ni att det resulterade i? De flesta killarna i åldersspannen 20-24 år klarade att trycka ihop 45 kilo med höger hand och 45 med vänstern. Detta var dock en klar försämring. 9 representativt 3 kilo, förstår ni, mot den uppmätta styrkan från 1985. Ni är sissis, unga killar. Inte ni som lyssnar på det här. Ni är starka, alltså, in i helvete såklart. Killar som var mellan 25 och 39 år hade ännu sämre greppstyrka, och den var försämringen hela 12 respektive 8 kilo. Även tjejer mellan 20 och 24 år testade sämre. Däremot, lyssna, det här säger en del om vår samtid. Och det här är ingenting dåligt, det är ingenting jag klagar över. Det är klart att det är kul att tjejer blir starka, det är kul att tjejer gör karriär, och då, om de gör inte på bekostnad och inte alltid, men ja, det är klart att det finns en del inkvoterade människor nu för tiden, men det är kul att tjejer blir starkare, men det säger en del om samtiden. Killarna blir svaga, tjejer mellan 30 och 34 år har en uppenbart förbättrad styrka. Va? Så vi blir svagare rent fysiskt, och jag vet att dagens generation är svagare rent psykiskt. Folk knäcker ihop enklare. Det vet ju jag som har haft massvis med anställda. Jag menar, på min gamla restaurang Panifresco som låg i City, där var det högt tryck. Det gick det knappt att ha unga. Sen hade vi en del unga som var helt fantastiska. Men de flesta pallade inte trycket, utan vi hade lite äldre servitörer och servitriser som bara kunde hålla i hatten när det blåste hårt. Va? Unga klagade, de gnällde, det var jobbigt. Jag kom på en kille en gång i början. Vi hade precis startat och det var fullt kaos runt lunch där. Och jag springer då och bär tallrikar uppe till i disken. Och så ser jag en av de unga killarna som var kan ha varit 20 bast som stod och åt glass i baren. Och mitt under liksom rusningen i lunch. Jag bara, vad gör du? Han bara, jag äter glass. Jag ser inte vad fan satt fart nu. Vi har ju full fart där liksom. Ta lite tallrik. Ja, jag ska bara äta upp min glass. Han jobbade lite kaka med sig. Jättesmart att göra under sin provanställning där. Men jag tror att det är... Alltså, jag tror att man har en otroligt dålig miljö när det gäller. Inte bara fysisk styrka utan psykisk styrka. Man har en miljö där man har pushat på tjejer, och det är skitbra. Men samtidigt bara skitigt i killar. Killar ska bara flytta på sig. Flytta på det för fan, för här kommer brudarna. Och det tror jag är förödande för hela. Liksom. Jag menar, du har ju 10 år idag av hjärntvätt av unga killar. När de får höra att det är de som är problemet, patriarkatet. Då sitter det liksom unga killar i skolan som är liksom så här 12 bast bara hör att det är de som är problemet. Flytta på er, för tjejerna ska fram liksom. Och jag tror att det är skolan som är konstruerad så. Hela skolan är full av massvis med kvinnor. Och inget fel med det, men det är fel att det inte finns några män. Och många kvinnor, det är bara att titta, om man tittar hur kvinnor röstar. Kvinnor röstar mer utåt vänster. Och det är inte bra, där jag tror att en skola har en enorm politisk liksom svängning åt ena hållet. Den svenska skolan har en enorm politisk svängning åt ena hållet. Och det här är ingenting jag bara hittar på. Om du tittar på de här PISA-testen, så vad gjorde ju Sverige? Det var ju så här, helt svenskarna gjorde ju skitdåligt, och det bara gick ner, och så vände det här för några år sedan, och så halleluja, vet du, och nu hade det vänt, va? Och det var fortfarande katastrof, men liksom det hade börjat vända. Men så hade man gått igenom de här PISA-siffrorna, och då visade det sig att i Sverige då, alltså, hade man tagit bort, och man fick ta bort en viss del av eleverna då som hade problem och liksom sådär, kanske skulkade för mycket, så man fick ta bort några procent då. Men i Sverige hade vi gjort då, tagit bort mycket mer än vad då den här undersökningen sa att man fick göra, så hela höjningen då i de svenska studierna, och då hade vi liksom socialdemokratisk liksom, politiker som var ute och så här, vi har gjort det, du vet, och så visade det bara så att det, man hade tagit bort för mycket. Och det intressanta med det här, att det är inte någon order som kommer uppifrån. Det är bara för så man förstår hur många av de här delarna av vårt samhälle har en sån otrolig jävla vänsterlutning. Så att det är jättesvårt att som politiker ändra liksom styrningen av saker. För vad man gör då, det är att man liksom från liksom, lärare till rektorer, till liksom, från liksom botten upp, så börjar man liksom bara, men de här kanske ska ta bort, det blir inte bra om de här killarna med utländsk bakgrund får vara med, för att då får vi dåliga resultat och sånt där. Och så skruvar man då som ett gemensam jävla vänsterindoktrinerande jättemassa, så gör man det utan order. Och det säger en del om hur skolan är och vad det har betytt för unga killar som växer upp i den här skolan. Man har också gjort en miljö där folk är livrädda att säga vad de tycker. Folk liksom går runt, de kliver runt som på liksom äggskal konstant. Liksom. Jag såg en undersökning där folk inte, män vågar inte ens berätta. Du vågar inte ens berätta för din partner att du röstade på Sverigedemokraterna. Jag tar om den. Alltså din partner är alltså en av de närmaste personerna, eller ska vara den närmaste personen i ditt liv. Det är den du ska liksom öppna upp det för. Det är den du kan gråta för. Det är den du kan visa dina svagheter för. Det är den som ska liksom lyfta dig när du är svag, och du kan lyfta henne när du är svag. Man vågar inte berätta att man röstar på Sverigedemokraterna. Förstår ni vilket jävla sjukt politiskt liksom tryck vi har i Sverige? Och problemet med det här, det är att inte säga vad man tycker, det är något av det omanligaste som finns. Män behöver män för att bli män, så är det. Att du tillbringar så otroligt mycket tid från du är liksom förskola till liksom ja, i princip gymnasiet börjar väl dyka upp lite män med bara kvinnor. Det är inte bra, ska jag säga. Det har skapat en miljö som inte gynnar unga killar. Och det kan man absolut se liksom i studieresultaten. Det ska vi återkomma till. Och det här har skapat också en miljö där folk är så här, man vågar inte säga för sin fru. Jag har ju ofta folk som träffar mig, det är bra att du säger vad du tycker. Ja, men din fega jävel, säg du vad du tycker. Säg du vad du tycker. Jag vet ju många som så här, försvarar mig också. Det finns också folk som har lite balls. Som är så här, de vågar säga till. Fan, skärp till det för fan. Jag märker ju ofta på nätet nu att nu har folk liksom, i början var det ingen som sa, för att det var ju så jävla liksom så här lynchmobb liksom. Men nu har folk börjat säga till, och folk som sa till det också, fan skärp till det för fan. Vi har byggt det, och det bara resulterar här. Det resulterar på någon massa jävla så här pajaser på nätet som är, du vet, de här snubbarna som inte vågar säga de röstar, och du vet, och de här, ännu värre, den här killen på filten som Iker Sprites brukar kalla dem på, de här killen som du vet så här, men som egentligen inte får den snyggaste tjejen, men han är den där som killen som ligger bakom och så kramar han tjejen, och så till slut så oj hoppsan, den trillar in liksom. Myskillen, de här som säger massa vänsteridéer som inte ens menar det, va? De där som är spelat tuffa på nätet, de här jävla tangentkrigarna, det är då de vågar säga vad de tycker, va? När de är någon anonym liksom person på nätet, då jävlar är folk tuffa liksom. Och jag brukar säga det som man, gäller också för kvinnor. Ett samhälle där man inte utmanar sig själv. Ett samhälle där man alltid, det är alltid så här, men det finns alltid en ursäkt, det finns alltid ja hit och dit, och det lilla Pelle gjorde så, eller lilla mamma eller någon har haft så bra hemma, och så finns det alltid en ursäkt. Det där är liksom, det är det värsta ett samhälle kan göra med för att ingen utmanar sig själv. Ingen vågar ta risker. Alltså ett samhälle där man aldrig anstränger sig, där det bara är liksom, man ska bara hem och chilla och titta på nätet. Det enda gången man är tuff när man spelar någon jävla tv-spel och låtsas är någon jävla digital hjälte, va? Jag ska hem och relaxa. Att relaxa, det är helt värdelöst om du inte har ansträngt det. Den dag du verkligen har pressat den under en dag. Jag gör verkligen det. Jag jobbar hårt. Jag går upp liksom 5:30. Jag löptränar. Jag gör mitt liv fucking jobbigt. Jag slutar ofta. Vad kan klockan vara nu när jag gör det här? Hon är 6:30. Och det kommer ta en timme. Jag menar 7:30. Och sen så har jag lite mejl och sånt. Jag pressar mig själv. Och jag gillar det. Sen när jag sätter mig där och vill göra något, läsa en bok eller liksom titta på tv-program, då är relaxandet värt något. Det är inte värt ett fucking jävla skit om du har relaxat hela, om du inte har tagit en utmaning, om du inte har gjort någonting. För det värsta beslutet en man kan ta är att bli bekväm. Bekvämlighetszonen, det är där dina drömmar går att dö. Jag har så otroligt mycket PT-kunder både online och på nätet som är så här, när jag börjar coacha dem och säger så här, ja men så här, du vet, jag bara säger som det är. Det är så här, jag brukar alltid med kunderna börja lugnt. Folk tror att jag är stenhård, men det är absolut inte, för att är man stenhård från början så skadar man sig, utan man måste förbereda kroppen. Men däremot så är det bara inse så här, viktnedgång, ja men så här, speciellt mina kvinnliga kunder tror jag uppskattar att så här, det här med att så här, de här tjejer, det är fint som det är så där. Det är klart att folk är fina som de är, men vad fan, om du är tjock så är du tjock, kalla en spade för en spade. Du skulle vara finare om du gick ner lite vikt, du skulle må lite bättre. Jag menar, övervikten håller på att gå om rökningen som den absolut farligaste saken för den svenska folkhälsan. Vi har fitnessinfluencers på riktigt som är för fan tjocka. Ja, men jag, det här fat but fit, det där är bara skitsnack. Det är klart att en människa som är överviktig kan ha bättre resultat liksom på kondition och sånt där än man smalare människor som inte rör sig alls. Men skulle den människa som var smal träna lika mycket som den här överviktiga personen, så skulle den ha mycket bättre värde. Övervikt är en oberoende riskfaktor. Precis som rökning är. Inte har vi någon rökninginfluencer, så här, men jag är hälsosam, jag röker så här. Det där är bara dumheter. Så många, speciellt mina kvinnliga kunder som jag säger till att så här, fan, du vet, så här, det är klart du ska gå ner i vikt liksom. Du är fin som det. Alla människor har ett värde. Du vet, men så här, du mår mycket bättre om du är ärlig inför dig själv. Du behöver inte bli någon jävla fitnessmodell, men du behöver gå ner några kilo. För att det är en av de liksom mäktigaste sakerna man kan göra. Det är att titta sig själv i spegeln. Jag är 54 bast. Jag tittar, jag har rutor på magen. Jag kan gå ner i split. Jag kan stå på händer. Det är ingenting man behöver sträva efter. Men man kan sträva efter och inte bara förfalla totalt, va? För att det är respekt mot dig själv. Det kommer också göra din ålderdom bättre. Allt blir bättre. Du sover bättre. Alltså det finns ingenting som inte blir bättre om du tränar. Du sover bättre. Du blir inte stressad. Du blir lyckligare. Allt det här. 4 kilometer löpning stimulerar lika mycket serotoninproduktion som 1 Prozac-piller. Ja, ni hörde rätt. Vi lättare depressioner är träning bättre än medicin. På riktigt. Så sluta ploppa i dig medicin. Det är klart man ska äta medicin om man är allvarligt sjuk. Men de flesta gör sitt liv mycket bättre om man rör på sig. Det är en oberoende riskfaktor återigen att vara överviktig. Och det där tror jag mina kunder liksom så här, utmanar dig själv. Det är klart du kommer vara hungrig. Det är liksom, du vänjer dig när du krymper magsäcken. Sluta använda mat som en tröst eller belöning. Jag är värd det här. Du är inte värd ett jävla skit, för fan. Du vet. Sluta käka så mår du bättre. Och det där bygger ju ofta den där negativa spiralen. Och när man talar om det för kunderna så här. Du äter och sen så mår du bra i stunden. Och sen får du ju för fan ångest. För du har tränat nu liksom i någon månad och gått ner i vikt. Och sen så börjar du liksom, orkar inte rent. Och det handlar inte om vad man äter. Och alltså, eller det är klart det handlar 100% om vad man äter och hur man tränar. Men det är liksom abs are made in the kitchen jag pratar om därför. Nej, det handlar 100% om psyke. Och då handlar det om att vara stark. Jag vill bara säga så här, var stark. Var inte svag, det är ett val. Gå upp varje morgon, det är bara att välja. Ska jag vara stark eller svag idag? Vi har ett samhälle som talar om folk att de ska vara svaga. Och jag kan säga så här. Jag vet när jag boxades i väldigt viktig. Jag tror att jag är en av få svenskar som har boxat titelfighter i 3 viktklasser. Men jag, när jag var uppe, armen var uppe i 2 viktklasser. Det var alldeles för tungt för mig. Han har inte huvud längre. Med, så att det var ju för tungt. Men min riktiga viktklass är väldigt viktig. Det är 66 kilo. Då var man tvungen att banta i 8 veckor. Och jag ska berätta det. När vi låg på träningsläger, jag kommer ihåg i Miami. Det var så varmt och det var stenhårt. Vi boxade på en klubb där som heter en Santa Domingo gym. Oj, det här är jävlast. Alltså när vi parkerade, vi hade hyrt en cab. Och så åkte vi ut och så var det så här riktigt, riktigt så här rough neighborhood. Och man bara, hur fan ska vi ställa bilen? Så vi åkte fram till klubben där och sen så satt det någon snubbe på framför liksom utgången där. Och sen så sa vi, can we park the car? Då lyfte han bara på tröjan så hade han en gun där. Så vi betalade honom lite dricks där. Så vaktade han bilarna. Det var ingen som snodde någon bilar där kan jag säga. Men när man låg då så tränade vi. Och sen så på lördagarna, sen söndag var vilodag. Vi tränade 6 dagar, 2 pass, 14 pass i veckan. Och man var så sliten och man var så trasig. Och sen så på lördagen, då hade vi 1 mål. Då vi åt hamburgare och drack en öl. Åh, den där ölen. Det är Miami, varmt, kall öl. Åh, det är det som är grejen. Om du dricker öl varje dag, då smakar det inte lika gott. Jag menar, äter du gräddbakar sig varje dag, då smakar det inte liksom, den smakar inte lika bra. Så bygg lite fucking ryggrad. Sluta käka munkar så går du ner i vikt. Va? Rör på det. Och alltså, har ni sett den här balkonggrejen, den här tjejen som har gjort, och så är det någon flykting som tar en stege och börjar klättra upp. Och hon har skaffat någon ny kille och den nya killen, det här är fredsskadade svensken. Det här är vad svenska samhället har gjort med svenska män. Det är liksom, han står då, den här killen börjar klättra upp och han säger, vad nu heter, Mohammed, du får inte komma in här, du vet. Och han klättrar upp på den här jävla stegen. Och Jag vet att vi pratade om det på klubben. Det var ju flera. Och det här är inte bara, det, alltså det här är inte en svensk invandrare, utan det är en klassfråga också. Alla mina kampsportspolare, även de svenska, bara så här, det låter han klättra lite högre än jag kunde putta ut den här jävla stegen, så han har bara gått i 1000 bitar. Men den här killen, han menar, sluta, och han drar kniv och hugger honom. Jagar in honom i lägenheten, han bara fortfarande Mohammed, eller vad fan han heter, lugna ner det. Vad fan, hämta en stol, slå i huvudet på honom för fan. Kom igen. Liksom, hur ska vi kunna vara ett samhälle när folk bara viker ner sig? Vi har också byggt upp ett samhälle. Alltså, folk anses vara så svaga nu i vårt samhälle så man kan inte ens tävla längre. Man har ju slutat räkna poäng i fotbollen. Det här är ju så, det är så, alltså, att ingen, jag var i någon debatt på TV om det här. Ingen liksom så här, kom igen. Vad fan? Och det är det som är grejen med idrott. Det är en av idrottens stora bidrag till samhället. Att den lär folk att förlora. Alla har ju fått stryk. Jag vet i min första riktigt stora turnering. Jag hade ju tävlat en del i judo, men så hade jag börjat träna taekwondo. Och så var det min första stora turnering. Jag var ju vit bälte, Chago. Man var tvungen att ha blå bälte från mig. Så Chago hängde på mig ett blå bälte. Och så bara, du kör, du tuff. Och sen så jag lyckades med på ren vilja. Jag tror jag gjorde 3 matcher för att komma till final. Och det var på ren vilja bara. Jag slog killar som egentligen var rätt mycket bättre än mig. Men så kom jag till final. Och så mötte jag Paul Dombia. Paul Dombia är en av Sveriges bästa kampsportare genom tiderna, ska jag säga. Han var världsmästare i taekwondo. Och alltså, han hade hans biceps, nu säger jag kanske fel, men undrar om det inte var 52 centimeter. Och så. Han var som, och alltså, min Viklas. Han var som ett jävla monster, muskler och sånt där. Och några år äldre än mig också då. Vad kan jag ha varit? 19 eller så. Han måste ha varit 23 eller något sånt där. Och en av de nyttigaste matcherna i mitt liv. Jag fick så jävla mycket stöd. Han knockade alla på väg upp i till final då. Och i finalen så mötte han mig. Och jag hade vunnit 3 matcher upp då för till final. Och jag kommer ihåg då där vi blev Solnahallen. Och efter filmen Stockholmsnatt. Och alla de här fega jävlarna som bara alla höll på. Polle. De ville ju se Polle knocka mig. Och han hade då en sidspark som var helt fruktansvärd. Han gled in en spark med sidspark som han tappade andan. Och så utan att sätta ner foten, så antingen så sparkade han en vanlig roundhouse kick, alltså en dolly shage, eller mamashigiri heter det på japanska, dolly shage på koreanska, eller en hook kick på andra sidan, en colto shage på koreanska, med hälen. Och det var liksom 50-50, så man fick den här magsparken, så man bara tappade andan och så bara klonk, och så fanns det liksom allt, och han var ju så duktig, så han träffade ju liksom. Och jag kommer ihåg att jag hade sån här, du vet, Kalle Anka, när han får sån här, du vet, när de slår honom i huvudet, de här bulorna som han klackade mig i huvudet, så jag hade sån här Kalle Anka-bulor, jag vet inte hur många jag hade. Men jag lyckades, jag på ren ilska, så där, jag vevade loss där, så han fick inte riktigt utrymme och knäla upp mig riktigt. Så jag fick en del riktiga klackar, och alla de här som alltid har funnits där i Solnahallen, de här världsmästarna längst upp på knocka. Och det där var ju så viktigt för mig att inte bli knockad. Men jag kan säga, av den matchen, det är en av de matcherna som är mest lärorika i min karriär. Jag fattar det liksom så här, om jag ska slå honom, fan vad mycket mer jag måste träna. För fan vad, liksom, jag kan inte hänga runt med de här gatgängen liksom, jag måste träna, jag ska fan få stryk den här igen. Vi möttes aldrig igen, men han var en stor motivation, och det var inte för att jag vann, utan det var för att jag fick fett med stryk. Idag är man ju ändå så rätt nöjd med att man i sin första turnering lyckades stå mot världsmästaren. Och det där berövar ju folk liksom idag, när man liksom så här, folk är så här, jag tror jag pratade om det i podden förut, om man tittar på svenska, är det 8-åringar, jag tror att de är de näst lyckligaste på jorden. Och det har ju med att göra att vi, ja, det är bra, du vet, det är aldrig något test och du får aldrig reda på någonting. Och du får inte betyg och du får liksom, de räknar inte ens poäng i fotbollen och sådär. Och så kommer det upp och så blir det tonåring, och då är ju Sverige olyckligast på jorden. De är olyckligast på jorden liksom. Och helvete, för fan. Jag var inte Zlatan. Jag hade två vänsterfötter. Så det där är en sån jävla allvarlig sak som vi har gjort. Att man inte får barn att utmana. För att vi är inte gjorda för att bara så här, mys. Vi är för fan. Vi är gjorda för att bli jagade av snabeltandade tigrar, för fan. Du blir olycklig om du inte utmanar dig själv. På riktigt.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard to find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och vet ni vad? Ni ska inte lyssna på de där jävlarna. De som säger att inte vi ska räkna poäng. Vet ni vilka det är de som säger det? Det är de som förlorade när de spelade fotboll. Det var de man mötte i Solnahallen. De där som man mötte i första matchen. Som inte gick tillbaka och tränade hårt och sa, fy fan, jävla Paul Domi, han ska få stryk den här jävla. Ska inte, i alla fall inte ha jävla massa buler i huvudet. Utan det gänget är ju de som inte vann. Det är de som sitter och beslutar idag. Och det där är djupt allvarligt. Speciellt för unga män. Du behöver inte kämpa längre. Du vet, du sitter på ditt kontor. Du är framför din dator. Du är en hjälte på ditt tv-spel. Wow. Fy fan. Du kan till och med säga tuffa saker till gamla boxare på nätet. Wow, vad tufft det är. När du inte ens är där med ditt riktiga namn. Du vet. Och i dagens samhälle så kan man inte klippa till folk. En gång i tiden om du sa något dumt så fick du för fan en fet jävla smäll. Så att det fanns också en så här, okej. Okay. Folk säger ju ingenting ändå. Men back in the day, som du sa något, då fick du också stå för det rent fysiskt. Liksom. Jaså, du tycker det? Du behöver inte kämpa. Räknar inte mål. Och det där är djupt allvarligt. Men vet ni vad? Jag tror att det är på väg med en förändring. För ni vet den här generation Greta. Ni vet de här som alla är oroliga för framtiden. Ni vet alla de här som vet att deras framtid kommer bli förstörd av oss. Du vet, vi som ska vara rädda enligt Greta. Vi ska panik ska vi ha. Hur tror ni det är med den unga generationen? De är fucking trötta på allting. Vad är Miljöpartiet, tror jag, nere på 4,4% i skolvalet. Störst är Moderaterna, 27,23. Näst störst är Sverigedemokraterna, 20,8. Sossarna är bara på ner på 16. Så det finns hopp, mina damer och herrar. Och i en värld där folk blir så jävla rädda, så är alltså rädslan för misslyckandet. Det blir djupt allvarligt om du aldrig får misslyckas, om du aldrig får lära dig resa, om du aldrig blir kickad av Paul Dombey i huvudet, tror jag, fucking jävla buler i hela huvudet. För sen kom jag tillbaka, sen vann jag nästa turnering i Solnallen. För misslyckande, det är bara möjlighet att börja om smartare och bättre. Misslyckandet är din största läromästare. Men då måste du vara beredd att lyssna. Så ta chanser, var modig, gör misstag. För det är bara då du växer. Att utmana för smärta göder ditt mod. Och gör dig mer rakryggad. Det är därför alla har fan jävla syltryggar idag. Ingen har för fan haft ont. Det där tycker jag kampsporten är en sån jävla... Alltså alla borde träna kampsport. Det gör ont. Du får liksom utmana dig själv. Folk smäller till det. Jag tycker det är få ställen i modern samhälle där du får så nyttiga lektioner för livet. För du måste falla för att kunna träna på att vara modig. Så är det. För skapar man bara ett liv av ursäkter, så blir det liksom så här, ja men jag är bara här och hittar det. För det slutar med att du förklarar, varför du vet, varför händer det här med mig? Ja men då måste man hitta på en bra ursäkt. Men ursäkter, det är bara lögner inslagna i ett vackert papper. Folk som är bra på att hitta på ursäkter, och det är allt för många människor, är sällan bra på något annat. Så sluta vara svag, gnälla och hitta på ursäkter. Se till att vara stark och hitta lösningar istället. Sträck på det. Sätt mål. Börja med små mål som du vet att du lyckas med. För att sedan sätta igång med riktigt större målen. För att lyckas med saker blir en vana. Precis som att ge upp blir en vana. Ursäkter är det lögner vi berättar för oss själva. För att det inte ska vara vårt fel. Att inte göra något med livet. Att inte utmana sig själv. Speciellt som man. Det är en olycka. Jag blev av med allt under min skandal. Jag blev av med allt. Allt. De tog allt. Tömde mina bankkonton. Mina företag. Allt. Blev jag av med. Men vet du vad? Jag blev också av med ja-sägare, ryggdunkare, rövslickare. Och vet ni vem jag fick tillbaka? Paolo. Han, den här killen som växte upp i förorten. Han som inte tog skit. Jag gjorde inte det speciellt mycket när jag var kändis också. Men det fanns fortfarande den här lilla undvikande grejen. Han är tillbaka. Fuck you alla jävlar. Så hitta tillbaka till dig själva. Sätt upp mål. Sluta bara. Du måste ha ett mål. Annars så klättrar du upp för en stege. Det är som att klättra upp för en stege. När du kommer till toppen så visar du att du har lutat stegen mot fel väg. Du måste ha ett starkt varför för att kunna göra livet värdefullt. Du kan inte vara vek. Så är det. För vet ni vem som vet om att du är vek? Du själv. Och det är svårt att älska en människa som kan göra bättre. Som kan kämpa hårdare. Och älskar man inte sig själv, då är det svårt att älska andra. Jag brukar tänka på det när de här tuffingarna på nätet säger saker. För när man misslyckas så blir man lite starkare varje gång man reser sig. Jag är knivhuggen 3 gånger. Jag har tappat räkningen på hur många jag brutit näsan. Jag har blivit knockad i titelfighter och varit på löpsedan, du vet, sovandes. Paolo Roberto knockade natt och njöt om de jävla kvällstidningarna. Jag har haft ett etablissemang som liksom under 3 år nu har gjort allt för att förinta min existens. Men den dagen, you don't give a fuck, så uppstår ett mäktigt vrål i ditt bröst. Det kallas frihet. För de riktigt stora drömmarna och ambitionerna blir ofta kallade som orealistiska av människor utan ambitioner. Vilket gör att många missar de riktigt bra möjligheterna. För de kommer alltid, alltid förklädda som hårt arbete. För inget som är värt något i livet är enkelt. Precis. Räknar du inte mål i fotbollsmatchen, då är det inte värt något. Har du inte blivit kängad i huvudet några gånger, då har du inte varit i en fight. Så låt ingen annan som låtit sina drömmar dö övertala dig att inte jobba hårt för att förfölja din dröm. Skit i vad andra tycker. För du behöver ingen annans tillåtelse att vara dig själv. Så sluta vara rädd för samhället. Sluta trampa runt på de där jävla äggskalen. Säg vad du tycker för fan. För fruktan är en manipulativ känsla som lurar oss att ha ett tråkigt liv. Allt för många lever inte det liv de drömt om för att de lever i fruktan. Och den absoluta största och dummaste formen av rädsla är rädslan för vad folk ska tycka. Den dagen du släpper den fruktan så är du inte längre ett får utan ett lejon. Meglio vivere un giorno da leone, donna vita di pecora. Men hellre att leva ett dag som ett lejon än ett liv som ett lamm. Det är något som fascisterna snodde, men det är inte, det är Andrea Doria, det är en venetiansk, han är en amiral då, långt innan. Det finns en annan, där skickade faktiskt en italiensk kompis till mig när det som värst brändes, när det som värst blåste, när hon alla kastade skit. Sui cadaveri di leoni festeggiano i cani, ma leoni rimangono sempre leoni, i cani rimangono sempre cani. På lejons kadaver festar hundar, men lejon, de förblir alltid lejon, och hundar förblir alltid hundar. Det är lätt att döma andra. I Matteus skriver i Bibeln, Matteus avenerat skriver: varför ser du flisan i din broders ögon, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan i ditt öga, du som har bjälken i ditt eget öga, du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du kunna se klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. I Bibeln finns en del grejer. Vad händer när man inte säger ifrån? Vad händer i ett land där folk inte dunkar näven i bordet utan knyter näven i fickan? Man blir överkörd av skrupellösa politiker. Sverige hade 100 år av ekonomisk utveckling. 100 år. I början på 70-talet var kronan lika värderad som schweizerfrancen. Den är 1000 gånger mer värd. Vad hände under 70-80-talet? Det hände så att vi hade en tv-kanal, ja, två tv-kanaler. Som hjärntvättade ett land. Våra politiker slogs för näbbar och klor. Eller rättare sagt, socialdemokraterna. Slogs för med näbbar och klor. För att inga andra radiokanaler, inga andra tv-kanaler skulle öppnas. Så man kunde hålla svensken ovetande vad som hände. I kanske världens bästa land. När jag var liten så behövde man inte låsa dörren. Riktigt. Vi åkte ner till Italien och var som kungar med den svenska kronan. Det gör jag inte längre, kan jag säga. Med vår lilla skitvaluta som är svag mot euron. Överallt, gång på gång, så blir ni lurade. Jag läste nu att kommuner i norr. Ni vet den här, det gröna stålet. Det här är typiskt vad som händer i Sverige. I takt med industrisatsningen i norr växer kommunernas låneskulder. På 4 år har skulderna i Luleå, Boden och Skellefteå ökat med hundratals miljoner. Om inte inflyttningen ökar kan invånarna få ta smällen. Va? Boden har satsat kraftigt på etablissemangen av H2 Green Steel och ökat sin låneskuld från 88 miljoner till 580 miljoner under 2017 till 2021. Lyssna, ni gnäller över energipriserna. De stängde era kärnkraftverk och ni sa ingenting. Ni som bor där uppe, ni har röstat fram sossarna som har gjort det här. Ni är inga offer, ni är medbrottslingar. Vi har ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. För ni inte satt till. Inte du som lyssnar. Hoppas jag. Så här är det. Det här med att vi ska vara någon jävla världssamvete. Det är ju för fan helt sjukt. Det strider mot all princip för hur man agerar som människa. Och min son har ett problem. Och grannens son har ett problem. Så tar jag först hand om min son. Hur kan vi skicka liksom miljarder i bistånd, ta hit massa folk som inte jobbar, inte sköter sig, samtidigt som de som byggde det här landet får vänta i kö på vård så en del dör på riktigt? Sverige har fantastisk vård. Det där skryter ofta vänstern om. Jag var population det här och där, och de gjorde det här, absolut. Men vi har också otroligt långa vårdköer. Så att när du väl kommer in i vården, då är den bra. Men du, många dör i väntan på det där. Varför hjälper man grannens son istället för sin egen? Jo, vi har politiker som vill göra karriär i FN. De vill göra karriär i EU. Det är inte dina intressen de sätter främst. Det är sina egna intressen. Så sluta knuta ner i brallan. Börja säga ifrån. Vet ni vad? Din ryggrad kommer bli rakare. Du som röstar på Sverigedemokraterna. Jag är inte själv sverigedemokrat. Jag röstar på medborgarsamling. Men du som är sverigedemokrat och inte vågar säga till din fru gör det idag. Rätta på ryggraden. Vet du vad? Det kommer kännas jävligt bra när du tittar dig själv i spegeln. Att inte gömma sig. Säg till på jobbet. När de håller på och tjafsar. Det här tycker jag. För säger alla ifrån. Vad är det för jobb man inte får säga om man röstar på? Jag vet att många är rädda för det. Men om tillräckligt många säger ifrån. Det är inte okej. I en demokrati att man blir brännmärkt för vad man röstar på. Och vet ni vad? Om man tittar på min farfars far till exempel. Han var med i de här slagen. Jag tror att det var 12 slag där uppe i norra Italien. Bland annat Carporeto där var med. Det dör hundratusentals italienare och österrikare under första världskriget. Men de springer ändå mot kulsprutorna. De stormar över floden Piave. Så den färgas röd av blod. Jag vet inte om ni har sett Bersaglieri, de här italienska elitstyrkorna. De har ju som en röd toppluva med en lång så här. Den får man efter, fick man då efter floden Piave, för att floden Piave färgas rött av blodet från Bersaglieri. Man gjorde det här för att det var ens plikt som man. Som man, jag upprepar det. Manlighet är inte toxisk. Manlighet är något av det vackraste som finns. Precis som kvinnlighet är. Skäms inte för det. Be a man. Hjälp din nästa. Säg vad du tycker. Sluta böja ryggraden. Och vet du vad som sakta börjar höras i djupet av ditt bröst? Ett vrål. Gå gärna in och shoppa på robertos.shop olivolja. Och vill ha mig som coach Robertos coach paolo.se hittar ni mig. Hoppas att det gav något. Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Thank you.